Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det har blivit dags för ännu ett avsnitt av den långtråkiga podden med den okarismatiska programledaren. Det har dröjt lite grann med det här avsnittet. Jag har varit upptagen med annat, bland annat min resa till Örnsköldsvik och framträdandet där. Faktum är att det var något av en testballong för en liten satsning jag har gjort nu. Trogna lyssnare vet ju att jag föreläser rätt motvilligt eftersom jag har lite scenskräck, men hyran betalar som bekant inte sig själv, och därför fick jag vad som kan visa sig vara ett supertips av en annan föreläsare, nämligen att som alternativ till föreläsning erbjuda arrangörer en livepodd där jag blir intervjuad på scen istället för att stå där själv och prata. Det är mer avslappnat, roligare för publiken, men för min del innebär det också att jag slipper typ 2 veckors förväntansångest inför föreläsningarna. I Örnsköldsvik testade jag det här konceptet och det var så himla mycket roligare för alla inblandade. Och nu när pandemin tycks ha lugnat sig får jag väldigt mycket föreläsningsförfrågningar. Det var ju typ helt dött under pandemin, så om ni till äventyrs går där och grunnar på att ta in en tunnhårig, oälskbar frilansjournalist för att prata om psykisk sjukdom, så är livepodd-konceptet väldigt kul. På min sajt vadärdepression.se kan ni skicka bokningsförfrågan direkt till mig och läsa mer. Jag vill också passa på att berätta att podden under april fick hela 11 nya patroner, vilket innebär att jag skänkte 350 kronor till Läkare utan gränsers arbete i Ukraina här i måndags. Alla nya patroners första betalning förra månaden skulle jag ju skänka dit, och det har jag nu också gjort. Så om ni har testat och inte gillade att vara Patreon-medlemmar så kan ni gå in på Manage Memberships och avsluta medlemskapet omedelbart, så har jag inte fått en krona av era surt förvärvade slantar. Idag har det blivit dags för det sista gratisavsnittet av intervjun med Joar Guterstam, och i det här avsnittet får han bland annat 2 expertfrågor, en från Johan Svensson från föreningen Tryggare Ruspolitik och en från SVT-journalisten Johan Wicklén, vars bok nu för övrigt finns recenserad på vadärdepression.se. Joar svarar även på den komplicerade frågan om huruvida schizofreni orsakas av cannabis eller inte. Vi pratar om svensk narkotikapolitik i stort och vad han tycker om legalisering och avkriminalisering. Okej, det är inte min röst, förvisso sensuell och fyllig, men det är inte den ni vill höra. Ni vill höra Joar Guterstam, och för det kan ingen lasta er. Vi tar oss åter till Centrum för psykiatriforskning vid Norra station i Stockholm från den 31 mars i år. Varsågoda. Ytterligare en av myterna du listade var att det är otacksamt att arbeta med beroende. Och när man läser Dopesick eller ser Disney plus serien som de har gjort av den boken, så känns det ju verkligen totalt hopplöst att försöka hjälpa de här människorna, även om hon ju skriver att substitutionsbehandling är effektivt och lite sådär. Men du tycker alltså inte att det är otacksamt?
Nej, vi har ju faktiskt sysslat med det ganska länge, så jag har men jag tycker tvärtom att man faktiskt kan, till exempel om en sån här underhållsbehandling gör liksom en enorm skillnad då för personer som har extremt svårt och faktiskt kanske vill avlida utan den hjälp man erbjuder. Så på det sättet är det ju väldigt tacksamt liksom att komma in där. Och det är också ofta en grupp som kanske inte förväntar sig så mycket annat än kanske nästan förakt från omgivningen då, så att man ibland kan liksom få liksom mycket uppskattning bara för att man bemöter med liksom basal respekt nästan de personer man möter där. Så jag tycker nog att det ofta i alla fall är nästan motsatsen till otacksamt då. Men naturligtvis ska man ju ha klart för sig att beroendetillstånd ofta är liksom långvariga sådär, att det är, man kan inte ha någon quick fix där. Det finns ju ofta en dröm i vården och naturligtvis hos patienter också, att det liksom ska bara gå att fixa. Och ibland kanske bilden av beroendevården är lite skev också, att man checkar in på rehab några veckor och kommer tillbaka och är frisk liksom från problem. Men riktigt så funkar det liksom inte förstås. Så i den, om man är ute efter väldigt snabba liksom snabba kickar eller vad man ska säga, så kanske det är fel bransch då. Men om man orkar ha liksom lite fördröjd gratifikation, så är det väldigt tacksamt. Det går faktiskt väldigt bra för många patienter också, även om det inte syns på tv alltid.
Nej, men för det tänker jag liksom att min väldigt luddiga bild av till exempel heroinmissbruk från när man var liten, det är typ att testar du en gång så är du fast och så kommer du att dö inom en... Många som testar heroin eller som till och med blir beroende kan bli friska eller mycket, mycket bättre i alla fall.
Visst är det så. Så det är en minoritet av de som testar en given drog som utvecklar beroende av den. Men ja, de som testar beroende, så är det också många som kommer ur det. Antingen på egen hand eller med vårdens hjälp då. Och just för opioidberoende, när jag pratar mycket om opioider här, så är det ju... väldigt tydlig effekt kan man säga av behandling då, eller gör väldigt stor skillnad liksom om man har ett behandlat opioidberoende eller obehandlat då, så att säga, ute på gatan eller jagar efter heroin. För då, om man fortsätter på det spåret liksom med illegal droganvändning och allt vad det innebär med liksom injicerande och varor som man inte vet vad det är och tvingar i sig för att inte bli abstinenssjuk, så har ju det en enorm liksom dödlighet och sådär. Det är ju liksom ett livsfarligt och väldigt destruktivt liksom sätt att leva överhuvudtaget. Mm. Så men för de som kommer in i behandling så är förutsättningarna ganska goda för liksom, ja, få ett liv som är värt att leva liksom och sådär för de personerna. Så det kan vara väldigt intressant att följa liksom hur en människa på något sätt tittar tillbaka till livet och relationer och kanske barn eller meningsfull sysselsättning och sådär, och det kan gå liksom relativt fort ändå. Så det tycker jag är spännande i mitt jobb i alla fall.
Du har fått en till expertfråga från journalisten Johan Wicklén som bevakar narkotikafrågor för SVT. Han skriver: cannabis är världens och Sveriges populäraste illegala drog. De flesta kan såklart använda den utan allt för allvarliga problem, men för de som får problem, vilken evidensbaserad hjälp finns att få?
Det var väldigt bra fråga från en riktig cannabisexpert förresten. Johan kom ju med en bok om detta alldeles snart. Eller om cannabis roll i svenska samhället också. Men tyvärr är det väldigt tunt, alltså det vetenskapliga underlaget för behandling av cannabisproblem. Vilket liksom står i bjärt kontrast med hur många som liksom ändå har det här problemet. Man kan bli ganska slående diskrepans, tycker jag, mellan hur många välgjorda studier finns det av vad vi ska göra åt det. Om man jämför det med liksom det lilla antal studier som finns där, jämfört med de hundratals studier som finns av möjliga risker med cannabis och sådär. Och det har man liksom gjort jättemycket studier av. Men hur ska man hjälpa de som väl får problem? Ja, men där är det liksom jättetunt då. Så. Men med det sagt då så är det, finns det en del evidens då för man kallar psykologisk behandling. Då skriver man en nationella riktlinje att det är KBT-baserad åtfallsprevention och kombinerad med motiverande samtal som verkar ha bäst effekter. Då. Man kan erbjuda det i öppenvård. Så där. Och så finns det en del försök med några farmakologiska preparat då, i nationella riktlinjer då från Socialstyrelsen, så finns det något som heter acetylcystein, ett preparat som man kan prova då. Men det är ingen liksom överväldigande evidens för det, så där. Det är liksom några studier så. Och det är nog inte så jättevanligt att det erbjuds, ärligt talat. Så vanligare skulle jag säga rent praktiskt om man söker hjälp för det är att man kikar på vad det är för problem eller vad är det som gör det svårt att sluta för den enskilda personen. Och då är till exempel kan väldigt vanligt bekymmer som jag hör från patienter är att de har rökt länge och kanske rökt dagligen och får liksom ångest, nedstämdhet och stora sömnsvårigheter till exempel. De kan liksom inte varva ner och sova utan att röka cannabis. Och då kan ju en variant vara att försöka hitta andra sätt att hantera det här liksom. Psykiska illabefinnandet och sömnproblemen. Det kan vara något läkemedel till exempel tillfälligtvis som hjälper till med sömnen under den här ganska utdragna abstinensfasen liksom, som kan vara i veckor till månader faktiskt liksom, där man försöker sluta och då måste man kanske ha något sorts substitut under den perioden för att liksom, hjälpa till så att det inte blir, man kan inte ligga sömlös i veckor liksom. Ja, så
kan det vara typ så här antidepp plus sömnmedel?
Det skulle kunna vara. Det finns det också sådana som har till exempel ett läkemedel som heter mirtazapin då, som är antidepressivum som kan också ha lite sömngivande effekt också till exempel. Det är ganska vanligt att vi erbjuder det. Då. Ja. Men ja, så det finns en del grejer som kan erbjudas då, men som sagt på gruppnivå så är inte resultaten så där överväldigande fantastiska måste man erkänna. Och jag hoppas väl att det kommer något bättre i framtiden.
Ja, men det var hans följdfråga som var, varför finns det inte bättre behandlingar och vad kan man förvänta sig i framtiden?
Ja, det var ju jäkligt bra följdfråga. Alltså varför inte har blivit så? Jag tror att cannabis kanske har hamnat lite i skuggan av andra liksom mer akut farliga droger. Alltså, opioidkrisen har vi redan pratat mycket om då. Och det har varit jättemycket forskning om hur man ska hjälpa opioidberoende patienter. Det har ju samma varit liksom panik över både metamfetamin och crack cocaine och sådär i USA som har lett till att man gjort väldigt många behandlingsstudier faktiskt då. Så det finns, även om behandlingarna inte är så fantastiska, så finns det en ganska lång lista på farmakologiska behandlingar då, som man har provat och sett att det funkar inte alls. Så att säga. Men det är ju också kunskap.
Ja,
så, att, så har vi inte riktigt för cannabis. Det finns många ganska liksom lågt hängande frukter kan man tycka som man borde prova mer. Så där. Och det har liksom inte prioriterats forskningsmässigt tror jag.
Och jag tror är det också kanske för att det är lite så lågstatusdrog på något sätt?
Ja, lågstatus vet, det är väl många droger som är tror jag. Men jag tror man kanske tänker på det som ett liksom lite att man kanske bagatelliserar lite grann problemet alltså, och att det vår svenska syn på att ha alla droger på något sätt som är i den här korgen som heter dödsknark så den delas ju inte av alla länder utan till exempel i USA så tänker man nog mer på cannabis i samma genre som liksom nikotin kanske eller något sånt där. Och att det liksom är, på många håll är det ju inte illegalt att använda det. Så jag tror att det har fått liksom en lägre prioritetsgrad av det skälet. Men förhoppningsvis ändras det framöver.
Ja, vi kommer in lite grann på det snart. Men angående cannabis så finns det ju en väldigt långvarig och infekterad debatt kring huruvida det finns ett kausalt samband mellan cannabis och schizofreni. Hur skulle, alltså att det finns ett samband mellan det, förekomsten i solklart, men huruvida det orsakas, alltså att schizofreni orsakas av cannabis är mer omtvistat. Hur skulle du beskriva kunskapsläget där idag?
Ja, det här är en fråga som jag håller långa föreläsningar om ibland, men man kan säga något kort om debatten så där, så är det ju uppenbart att det finns ett samband, precis som du sa då. Alltså man, och det minns jag till exempel när jag jobbade på en enhet som sysslade med nyinsjuknad i psykossjukdom. Då var det liksom, var en stor majoritet av dem, alltså vid ett givet ögonblick, om man jobbar på en avdelning där, så var det ett givet ögonblick, var det ju ofta en stor majoritet som hade liksom rökt cannabis liksom i närheten av att de liksom blev inlagda. Så liksom enormt utbredd användning i den gruppen. Och man kan då som kliniker tänka liksom, men jäklar, vilket otroligt problem liksom. Mm. Fick vi bort cannabisen, då skulle liksom skulle vi slippa allt det här på något sätt. Men det är ju en förhastad slutsats naturligtvis. Om man liksom tar ett steg bakåt så där, så är det ju inte säkert att alla de patienterna hade varit friska och fungerat bra om de aldrig rökt cannabis. Och det kan vara massa andra skäl till att man ser den här överrepresentationen. Och en variant är ju liksom omvänd kausalitet till exempel. Alltså att det kan vara så att man mår psykiskt dåligt och därför söks till cannabis eller har större risk att fastna i användning av det och sådär. Och man skulle också kunna tänka sig att det är gemensamma riskfaktorer som spelar roll. Då. Det finns sådana indikatorer på att man genetiska riskfaktorer, vissa psykiska tillstånd kanske också ökar risken för till exempel cannabisanvändning då. Så man kanske har en delad sårbarhet för olika tillstånd då. Och sen kan jag tänka också ibland liksom social grej, om man då befinner sig på en avdelning med, om det är 20 patienter och så är man liksom den 20:e patienten där och de 19 andra röker cannabis emellanåt, då blir man liksom exponerad för det och kanske får möjlighet till det på ett helt annat sätt, och så är det lätt att man testar själv liksom. Så det kan finnas massa anledningar till det här sambandet som inte är bara en enkel kausalitet att man röker och sen blir man sjuk liksom. Så, men med det sagt då, så tror jag liksom, om man väger ihop allting sådär, så tror jag nog att de flesta lutar nog ändå att det är liksom en kausal faktor bland många, många andra. Så att det finns liksom i alla fall en hyfsat stor grupp individer som faktiskt blir sjuka och eller blir sjuka tidigare än annars om de inte hade rökt liksom. Så det är nog en orsaksfaktor bland andra till psykossjukdom då. Men inte på något sätt nödvändig eller liksom tillräcklig då.
Men att det verkligen bidrar hos en viss andel av det verkar ändå
tydligt. Ja, jag tror att det bidrar till den sjukdomsbördan av schizofreni och liknande tillstånd.
Om man då till exempel som jag själv då har psykossjukdomar som schizofreni i släkten, skulle du då rekommendera att man undviker cannabis av det skälet?
Ja.
Ja, okej. Okay. på tal om cannabis var en annan av dina myter att de flesta som testar cannabis blir beroende. Hur beroendeframkallande är det i förhållande till andra droger?
Precis, då kan man resonera lite grann vad man menar med beroendepotential eller sådär, men ett sätt att mäta i alla fall är ju att man frågar massa människor om de har testat cannabis, och sen någon som svarar ja på det, så frågar man alla dem massa frågor som ska indikera har de sen utvecklat ett beroende av cannabis, och då skulle man ju kunna få fram en procentsiffra, liksom en andel helt enkelt, va? Hur många av dem som testar utvecklat ett beroende. Och sådana studier har gjorts flera gånger i USA där man frågat liksom tiotusentals amerikaner, ja precis de här frågorna helt enkelt då. Och då hamnar cannabis en bit ner på den listan. Så där. Alltså det, vi nämnde ju tidigare med heroin tror jag 25-30% eller sådär. För centralstimulantia kan det vara mellan 15-25 kanske eller sådär. Och cannabis hamnar ofta kanske neråt 10% eller kanske ännu lite lägre.
Och alkohol och tobak är väl över i den jämförelsen, eller?
Ja, så alkohol brukar vara kanske lite snäpp högre än cannabis, medan tobak i den amerikanska kontexten är ju cigarettrökning då. Det brukar hamna upp mot 30-50%. Så den brukar faktiskt vara den värsta drogen ur det här perspektivet. Okay. Då. Men då är det ju förstås massa olika faktorer som bidrar till varför går man från att testa till att bli beroende av det. Men det är ju ett sätt att mäta det här med beroendepotential i alla fall.
Precis, så att cannabis beroende potential är relativt låg i alla fall, även om det verkligen inte ska förringas.
Ja, det kanske man kan säga. Den ligger lite grann i mitt grupp liksom. Det finns andra substanser som är ännu lägre. Sån potential. Men till exempel psykedeliska droger verkar ju ha väldigt låg sån potential. Det är ju extremt ovanligt att man träffar personer med utvecklat verkligt beroende av det.
Alltså, okay.
Ja, så. Och faktum är också att benzodiazepiner, där är ju samma problem som kanske med förskrivna läkemedel överhuvudtaget, men bland folk som fått förskrivna benzodiazepiner så är det ganska, det är bara några få procent som utvecklat beroende, som det tycks då, i en allmän population.
Mm.
Mm. Så, allt är relativt.
Ja. Du, jag har ju just läst, nämnde Johan Wiklens nya bok Vi ger oss aldrig, som du också nämnde, som jag antar att du har läst då också, där han beskriver svensk narkotikapolitik, och i den skriver han att narkotikafrågan började tas på allvar av svenska politiker i mitten av 60-talet med bildandet av den så kallade narkomanvårdskommittén 1965. Den första rikstäckande kampanjen mot narkotika kom 69. Det bildades också flera inflytelserika lobbyorganisationer som RNS. Så 1984 när man gjorde en sån här SIFO-undersökning så visade den att 95% av alla svenskar ansåg att all befattning med narkotika borde vara förbjuden. Och till sist blev även eget bruk olagligt i praktiken 93, även om själva lagen infördes 1988. Han beskriver den svenska narkotikapolitiken som väldigt enögd, ovetenskaplig och repressiv, både mot missbrukare och meningsmotståndare som liksom hånades och tystades. Vi ska komma in på de förändringar som har skett mer i närtid alldeles om en sekund, men den här historiebeskrivningen, är den korrekt tycker du, så som jag har sammanfattat den?
Jag tror nog det. Alltså, varför jag svävar lite är ju att mycket av det var liksom lite innan min tid kanske i den här, ja, opinionsfältet sådär. Men det jag har förstått av liksom klimatet på framförallt kanske 80-90-talet, det, jag tror att det där stämmer ganska väl. Alltså. Men ganska mycket har hänt på senare år då, som gör att det, liksom, ja, det är inte kanske fram till idag en rättvis beskrivning helt och hållet. Då, men historiskt tror jag att det ligger mycket i det där.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Mm. Och på tal om kriminaliseringen av eget bruk så har jag fått en expertfråga från Johan Svensson som bland annat representerar föreningen Tryggare Ruspolitik. Han skriver: hur ser du på forskningen samt rekommendationerna från internationell expertis som stöder avkriminalisering som en viktig åtgärd av flera för att öka folkhälsan relaterat till bruket av narkotika?
Jag ser nog positivt på avkriminalisering, tror jag. Framförallt tycker jag det vore väldigt värt då. Utreda hur den svenska lagstiftningen fungerar. Liksom på ett, man försöker göra det på ett stringent sätt och se liksom möjliga avsidor mer och sådär. Och i korthet handlar det förstås om det egna bruket framförallt som diskuterats. Att man, det är liksom illegalt då, eller kriminellt att använda de här narkotika utanför.
Och den frågan verkar ju, sossarna verkar ju helt, de verkar inte vilja ta i den överhuvudtaget.
Nej, precis. Det har ju varit ganska generellt för de flesta partier har velat ducka den frågan väldigt länge då. Och det var väldigt som där du refererar till Johan Wickléns beskrivning av narkotikapolitiken har varit väldigt stark konsensus om att nå det här narkotikafria samhället och att det ska vara nolltolerans och sådär, och det har varit så ganska länge, och det är väl först på senare år som det kanske luckrats upp lite grann då, men ofta är det liksom mer, ska man säga, det kanske är något ungdomsförbund som gör något uttalande eller kanske någon före detta riksdagsman eller sådär som uttalar sig, så det är få partier som liksom driver de här, någon alternativ linje egentligen då. Men det har ju varit lite uppmärksammat kanske just nu att trots liksom att Folkhälsomyndigheten och SKR och flera andra har nämnt det här, att man borde kika närmare på det här med kriminalisering, så har man liksom inte velat ta i det helt enkelt. Ja, så,
alltså inte ens utreda frågan. Det är lite speciellt ändå som politisk fråga betraktat, att man väl inte ens...
Ja, precis. Och det var bara härom veckan nu från när vi spelade in, så lanserades en ny... utredning då av den svenska narkotikapolitiken där man specifikt då inte skulle kika på just detta. Vilket är liksom lite pikant, och när man fick frågor om det så mer om att det var liksom mer enskilda individer som tyckte det här med kriminalisering var en viktig fråga, men det är ju sådana som Folkhälsomyndigheten och sådär har man ju liksom lutat sig starkt på i andra folkhälsofrågor. Ja. Och varför inte denna då, kan man fråga sig. Så ja, nej, det är jag kritisk för också. Jag är ordförande i något som heter Svensk förening för beroendemedicin, och vi har liksom länge argumenterat för det här, att man borde kika närmare på det, för vi tror att det finns många negativa aspekter av det här. Och en del av dem kanske man kan liksom ändra med, ja, det är inte helt svartvitt va, mellan kriminalisering och legalisering, utan det finns det man kallar för avkriminalisering till exempel, att det blir andra påföljder än liksom straffrättsliga för droganvändning. Man kan också tänka sig samaritlagar. Det finns massa sätt man skulle kanske kunna bli av med eventuella negativa effekter av kriminaliseringen. Men då måste man ju liksom utreda det, för annars händer ju ingenting, i alla fall i Sverige. Man ändrar ju inga lagar annars. Så ja, varför inte kika lite mer förutsättningslöst på det och jämföra med andra länders system och så.
Ja, precis. Det verkar ändå som att Sverige sticker ut lite grann där. Men förutom avkriminalisering av bruket så sker ju legalisering av cannabis, om vi tänker på det specifikt som Johan Wicklén skriver mycket om. Det sker ju både i Nordamerika och i viss utsträckning i Europa också, där alltså finns laglig försäljning, inte bara för medicinskt bruk som man kan få i undantagsfall i Sverige. Argumenten för legalisering av cannabis är bland annat att förbudet är lite inkonsekvent och skadar förtroendet för myndigheterna, som du var inne på tidigare, när man delar upp de här dödsdrogerna och allt det här andra som är godkänt av samhället på något sätt. Alltså eftersom då riskerna med alkohol och tobak är väldigt stora, som du var inne på, de är. Cannabis är också en viktig inkomstkälla för kriminella gäng. Istället då för att dra in skatt till exempelvis vården. Det kanske starkaste argumentet tycker jag, det är att den illegala försäljningen gör det mycket mer riskfyllt att bruka cannabis än om det hade sålts som alkohol under ordnade former. Jag själv har aldrig testat cannabis och planerar inte att göra det heller, men jag tycker ändå att det låter som ett väldigt starkt argument för att legalisera cannabis i någon form. Vad tycker du?
Ja, som sagt, jag i alla fall, jag är ju kritisk till den här kriminaliseringen sådär, men legalisering är ju ytterligare ett steg så att säga, och det är klart att även där finns nyanser så att säga, där till exempel hur vi reglerar alkohol, det är ju inte en vara vilken som helst i Sverige heller, utan vi har liksom ett systembolag och man försöker inskärpa åldersgränser och sådär väldigt tydligt, så då, med ett sådant system skulle man kanske kunna minimera de risker som naturligtvis finns med cannabis också. Men jag känner mig ganska osäker där faktiskt. Jag nästan duckar lite grann för frågan. Men jag tycker det är väldigt intressant att följa nu när man ändrar lagstiftning och praxis i land efter land. Och få se om några år, hur blir det här? Mm. USA är ju så extremt på vissa sätt och sådär, men när länder som till exempel Kanada och sådär ändrar sin politik, hur kommer det bli en mycket mer utbredd cannabisanvändning eller ej? Det vet vi liksom inte riktigt än, va? Men jag tror redan om några år att man kommer kunna ha lite mer siffror på det. Mm. För det är inte så jättelätt att förutsäga heller, hur påverkar lagstiftning sådär, hur användning ser ut och om man tittar historiskt i Sverige också så var det ju liksom som minst illegal droganvändning utifrån vad vi vet och strax innan den här kriminaliseringen inträdde, alltså på 80-talet. Och sen när det blev liksom helt förbjudet så här, på ett annat sätt så ökade användningen under 90-talet. Så där. Och hur förklarar man det då? Liksom? Det kan nog vara massa olika saker som påverkar nivån av droganvändning i ett samhälle, men lagstiftningen är liksom bara en pusselbit. Då, så, ja. Men i alla fall är det väldigt mycket osäkerhet kring det här nu och därför skulle jag gärna liksom, vänta och se lite grann innan man ger sig in på någon liksom, legaliseringsexperiment. Sådär. För det är redan andra som har gett sig in i de experimenten.
Men jag tänker, för cannabis är ju så väldigt vanligt i Sverige redan som det är. Jag tycker det på något sätt känns lite ovärdigt att inte ge de här personerna ett liksom, alternativ att köpa kontrollerad. För det är väl välbelagt att så här, THC-halterna i gatucannabis har galopperat och sådär. Att det liksom påverkar riskbilden med att bruka cannabis om man nu prompt vill göra det så att säga.
Mm.
Så åtminstone på kanske systembolagets nivå, även om man kanske inte kommer ha coffee shops. Jag vet inte, jag tycker det bara känns...
Ja, nej men ja, det är ju en ganska politisk fråga också. Så här, hur liksom, man kan väga liksom, liberala argument mot kanske folkhälsoaspekter möjligen och sådär. Om det är något man skulle nyansera lite eller som har en skillnad framförallt mot USA kanske, det är ju att ja, man kan förstås säga att cannabis är utbrett i Sverige, men det är ändå inte alls på samma nivå som ja, i vissa delar av USA i alla fall, där det liksom är 4 eller 5 gånger vanligare säkert att man provar cannabis. Så det blir liksom lite där kan jag liksom också se att det blir nästan absurt att kriminalisera något som stor andel av befolkningen gör. Riktigt så är det ändå inte i Sverige, utan det är liksom en mer begränsad grupp helt klart. Alltså det blir inte samma liksom absurditet kanske i lagstiftningen. Men visst, det är utbrett och ja, jag vet, vi får se vad vi är om några år, tänker jag. Men,
Vilka tycker du är de starkaste argumenten emot att legalisera cannabis?
Ja, vanliga grejer man tänker på eller tar fram i debatten då är väl att jämföra med problemen vi har med de legala drogerna. Då. Om man tänker på folkhälsoskadorna av cigarettrökning och alkohol till exempel, så är ju inte det några liksom uppmuntrande exempel på att det funkar jättebra att ha det mer fritt. Sådär. Behöver vi fler lagliga droger i samhället och så? Sen finns det motargument mot det och sådär. Sen i sin tur, men det är väl det. Och sen kan man också tänka på det här med, eller något som ofta lyfts i alla fall, är ju risken för liksom, unga människor att använda och sådär. Det är ju få som förnekar det, men det verkar ju ändå vara som att hjärnor medan de växer och så kan vara mer sårbara för alla möjliga saker. Och inte minst då cannabis sådär. Kommer det gå att upprätthålla en väldigt stark liksom, gräns där? Om vi nu säger liksom att cannabis för de flesta vuxna, liksom, säger att man är över 20-25, så är det kanske inte så dramatiska risker. Medan det faktiskt kan vara det för en någorlunda stor grupp med liksom tonåringar till exempel. Kommer man kunna hålla cannabis helt borta från den gruppen om det liksom blir mycket mer brett tillgängligt på ett lagligt sätt då? Jag vet inte, det är väl lite öppen fråga kanske. Man kan väl se liksom hur olika länder, liksom, hur väl de lyckas lösa det. Då. Men jag skulle ju verkligen inte vilja se att det var liksom mycket fler unga människor som använde cannabis. För det, ja, särskilt när man har sett vilka enorma problem det kan liksom föra med sig liksom, genom livet sen. Då. Så det är väl några argument som man skulle kunna anföra emot kanske.
Mm. Vilka är annars de mest uppenbara felen på svensk narkotikapolitik, skulle du säga? Och nu vill jag inte ha något diplomatiskt svar.
Alltså jag är inte någon politikexpert så där kanske, men det jag kan bäst är ju liksom hur vården ser ut och sådär. Och där tycker jag det finns ganska mycket som skulle kunna vara bättre. Och inte minst handlar det om liksom vilken hjälp som erbjuds alla med alkohol- och narkotikaproblem och sådär. Att det ser enormt ojämlikt ut alltså i olika delar av Sverige. Det beror på liksom vilken kommun eller vilken region du bor i, så är det liksom helt olika utbud av vårdinsatser och kvaliteten på den vård som är. Och kanske allra tydligast blir det när man ser på de som både har liksom beroendeproblem och andra psykiatriska problem, vad man kallar för samsjuklighet eller dubbeldiagnos eller sådär olika möjligheter. De som har det kanske liksom svårast av alla nästan i samhället, va? Där finns det på sina håll finns det välfungerande verksamheter och stöd. På andra håll är det extremt tunt alltså med hjälp för den jätteutsatta gruppen då. Så där finns det jättestora förbättringar att göra, framförallt liksom med förtydliga ansvaret för liksom vilka ska hjälpa den här gruppen. Vart kan man vända sig? Vad kan man kräva av liksom samhällsinsatser från olika håll då? Och där tycker jag att Sverige har liksom misslyckats mycket med att få det tydligt för liksom patienterna själva och deras närstående att vart tusan ska jag vända mig liksom? Och att många hamnar liksom mellan stolarna, vad ska jag säga. Så de på något sätt beroendevårdspolitiska, kanske man kan kalla de frågorna, men där tycker jag det finns jättestora förbättringspotentialer. Alltså.
Att höra Joar Guterstam resonera tillhör ju livets små glädjeämnen, och varför förneka dig själv den möjligheten i det extra långa fjärde avsnittet, som är det bästa av de fyra såklart, där vi pratar länge om samsjuklighetsutredningen och om den svenska narkotikapolitikens fader Nils Bejerot, samt förstås att jag pepprar Joar med alla era lyssnarfrågor. Får läkemedelssäljare i Sverige bonus på liknande sätt som de får i USA? Leder hårdare straff till mindre bruk? Var det någonting i samsjuklighetsutredningen som Joar tyckte var dåligt? Och en väldigt intressant fråga om naloxon, som är ett motgift mot opioider som används vid överdoser. Och för att lyssna på allt detta blir ni patroner på patreon.com/sinnessjukt. Ni betalar efter förmåga och säger upp medlemskapet på en sekund om ni vill. Jag var för övrigt nyligen på ytterligare en lunch med en av de patroner som ger hela 200 kronor per avsnitt, som är den högsta nivån, där jag bjuder på italiensk lyxlunch på Rivetta här i Stockholm. Så hjälp mig att fortsätta göra podden och betala mina dyra bolån, men glöm för all del inte heller att anmäla er till Mental Health Run om ni inte redan gjort det. Och en sista uppmaning, om ni nu råkar tycka att psykiatriforskning är lika viktigt som forskning på kroppssjukdomar, så jobbar jag numera lite för Fonden för psykisk hälsa som samlar in medel till just psykiatriforskning. De har ju nyligen meddelat att det i år blev stipendier till hela 5 olika forskningslag inom suicidforskning. Resten av stipendierna kommer att offentliggöras snart, och om ni vill stötta fonden så kan ni göra något så enkelt som att följa dem på Instagram, Facebook eller Twitter. Det kostar ju ingenting att följa dem förstås, och då gör ni att det blir lättare att få in nya företagssponsorer. Jag finns som vanligt på Twitter, jag finns även på Patreon där ni kan skicka direkt meddelanden till mig dygnet runt och häckla mig bäst ni vill. Ta hand om er där ute så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.